Om någon som är trädgårdskunnig skulle komma med mig hem och se plommonträden i min trädgård, så skulle jag skämmas. För de ser ganska vildvuxna ut och grenar skjuter iväg åt alla möjliga håll. Och frukten har inte varit så där värst god de sista åren heller. Och enligt Kalle Olausson, som ju är trädgårdskunnig här i församlingen, jag tog ett särskilt samtal med honom igår kväll för att förstå orsaken till det här. Och han förklarar att fruktträd måste tuktas, beskäras, för att de ska bära mer frukt och bra frukt. Och det måste beskäras hårt ifrån början för att det ska bli ett bra fruktträd. Ju mer en gren blir rensad, ju starkare blir också grenen. Och om ett träd lämnas att växa som det själv vill, det vill säga utan någon tuktan, så kan grenverket ofta bli för tätt och orsaka stamsjukdomar och mögel. Och frukten blir dessutom mindre saftig och mindre god. Stora vildvuxna grenar skjuter upp. Det kallas visst för vattenskott det där. Och trädet ser ut som en stor ovårdad buske istället för ett fint fruktträd. Det är alltså inte bra att lämna ett träd utan tuktan. Men ju noggrannare man är med att tukta trädet, desto renare och mer välsmakande blir frukten i fråga. Och jag skulle vilja använda de här principerna och överföra dem på den lokala kristna församlingen. Församlingen är ju också en organisk växande enhet. En församling som lämnas utan tuktan blir ungefär som ett vildäppelträd i skogen med ganska kartaktiga och sura frukter. Gud är angelägen om församlingen, att den ska få den bästa tänkbara vård och omsorg. Och till den vården så hör faktiskt också det här med församlingstukt. Gud är nämligen mer intresserad av kvaliteten än kvantiteten. Ett fruktträd med många grenar bär för den skull nödvändigtvis inte mer frukt eller bättre frukt. Kanske tvärtom. Det är ett faktum att Saronförsamlingen är en relativt stor församling. Men det är ingen garanti för att det skulle vara en fruktrik församling. Särskilt inte om den lämnas utan vård och utan tuktan. Nu vet jag att själva ordet församlingstukt hos en hel del av er skapar en känsla av olust. Och man värjer sig inför en sådan term, därför att den ofta associeras till en kärlekslös stränghet, en lagiskhet, småaktighet och självrättfärdighet hos dem som i församlingsledningen kanske har handhaft det som kallades församlingstukt. Och vi måste nog erkänna idag att de som har haft detta ansvar inte alltid gjort det med de rätta motiven och med den rätta attityden. Och i väckelsekristna församlingar och i dess historia så har det nog varit tider då man allt för snabbt och allt för lättsinnigt och lättvindigt bara uteslutit människor som varit lite problem med. Och även om församlingen på så sätt gjort sig kvitt de människor som man ansåg man hade problem med, så har det ofta skapat en bitterhet och en känsla av skada och oläkliga sår hos människor som drabbats. En skada som ligger oss i fatet än idag och gör det svårt för sådana människor att återvända till en levande församlingsgemenskap. Och det, mina vänner, var aldrig syftet med församlingstukt enligt Nya testamentet, utan tvärtom. Att dra människor tillbaka till en levande församlingsgemenskap. Därför vill jag säga från första stund, jag undrar om vi ens någonsin har rätt att utesluta människor ifrån en lokal församling. Och jag ska förklara mig lite senare. Men så finns det också människor som med stor tacksamhet ser tillbaka på en tid i deras liv då de var ute på villovägar, men då det fanns sådana i församlingen som brydde sig så mycket om dem att de kom till dem och påpekade farorna i det felaktiga beteendet i deras liv och vädjade till dem att bryta med sin synd och söka Guds förlåtelse och återvända till en levande församlingsgemenskap. Och det blev en räddning för dem. Det var en tid av kris i deras liv då djävulen höll på att likasom få greppet om dem. Men då var det likasom varsamma händer som kom och förde dem till besinning och tvingade dem att inse allvaret i det de höll på med. Och de fick tillrättavisning och de fick hjälp innan det var för sent. Och för sådana människor är församlingstukt inget fult ord. Men för de flesta av oss så kanske det ändå är så att vi inte ens vet vad församlingstukt är för någonting. Och vad det innebär. Och är det någonting som egentligen ska vara nödvändigt, frågar man sig. Ja, det är lika nödvändigt med församlingstukt som att ett fruktträd tuktas för att frukten ska bli så god som möjligt. I 1 Thessalonikerbrevet 5:14 står det: tala de oordentliga till rätta, det vill säga till rätta visa de oordentliga i församlingen. I nästa bisats så står det: uppmuntra de modfällda, och vidare: stöd de svaga, ha tålamod med alla. Det vill säga att tillrättavisa människor i en kristen församling borde vara lika naturligt som att uppmuntra människor i en församling och som att stödja de svaga i en församling och som att visa tålamod mot alla. Men ändå så finner vi det just svårt att tillrättavisa. Särskilt svårt. Det kanske är lättare att uppmuntra det, och det kanske är lättare att stödja de svaga. Men att tillrättavisa, att komma med någonting som skulle kunna kallas tuktan, det är vi nog alla lite rädda för. Varför? Ja, vi är rädda för att stöta oss med människor. Vi är rädda att de ska ta illa upp. Vi är rädda för att de kanske till och med ska lämna församlingen och gå till någon annan församling. Och därför så väljer vi att hålla tyst och hoppas på att det ändå ska lösa sig. Hörrni, det kom två par ungdomar som de hade sällskap, de här två paren, och bad mig förklara Bibelns uppfattning om äktenskap. Ingen av de här paren tillhörde ännu församlingen, men de var båda kanske intresserade av att gå in i församlingen. Men de ville veta Bibelns syn på äktenskapet och församlingens syn på samboende utan att vara gift. Och jag kom och jag gick igenom Bibeln och Nya testamentet, och jag förklarade för dem hur vi som Sarum församling uppfattar Bibelns undervisning i det här avseendet. Det fick till följd, när de förstod detta, att det ena paret sökte sig till en församling där man inte tydligen brydde sig så mycket om det här med samboende utan äktenskap. Det andra paret däremot gifte sig och gick in i Sarum församling. Så det kan ju kanske sägas att vi förlorade ett par på det sättet. Men ändå så tror jag inte jag handlade fel. En annan orsak till att vi har svårt med just det här, det är den överdrivna individualismen som vi lever med i det här samhället. Där vi menar att individen själv måste få bestämma hur hon eller han vill utforma sitt kristna liv. Och vi är lika som rädda att blanda oss i. Det är ju den personens privatsak. Och jag har väl ingen rätt att lägga näsan i blöt. Men i en kristen församling så är ingen ansvarig bara för sig själv, utan också för andra lemmar i Kristi kropp. Och det är helt enkelt en bristande ansvarskänsla för församlingen, och en bristande ansvarskänsla och en bristande respekt för Kristi kropp, om man inte bryr sig om att en lem i kroppen har gått ur led, fallit i synd och inte är brukbar för Herrens syften längre. Vilken är den far eller den mor som inte skulle bry sig om deras tonårsdotter eller tonårspojke började knarka till exempel? Ingen förälder skulle resonera, ja, om det är ju deras sak. Jag ska inte lägga näsan i blöt. Du ser, bristen på församlingstukt är inte ett bevis på sann kärlek. Det är helt enkelt och kan helt enkelt vara ett bevis på bristande omsorg och ren slapphet. Det är en intressant iakttagelse denna, att församlingstukt faktiskt är mycket vanligare förekommande i den del utav kristenheten på jorden som lever under svåra förhållanden och under motstånd och förföljelse. Jag fick ett brev från Sovjetunionen där en församling skriver om en pastor som de har haft, men som har fått tillstånd att emigrera till väst. Och man varnar oss för just den pastorn. Och man skriver om honom att han tidigare varit pastor i vår församling, men tog ett mycket dåligt avsked från församlingen, säger man. Och han har för avsikt att utomlands inta en framstående plats bland Herrens tjänare och förändra läran och den västerländska församlingsordningen. Vår församling gav honom en sträng tillrättavisning med berövande av alla heliga tjänster, eftersom han åstadkommit en andra delning av församlingen och brutit en skriftlig brödra bestämmelse om förenande av den delade församlingen, efter mycket svåra smädelser och förtal som han uttalat och utspritt om församlingen och dess tjänare. När var sista gången Saron församlingen skrev en varning för någon som hade uppträtt på ett liknande sätt? Ja, vi kanske inte har någon sådan. Men jag tycker det är intressant att se att den här församlingen i Sovjet kände ett sådant ansvar för församlingen i väst, att man skriver ett brev och varnar för denne Herrens tjänare som så hade missbrukat sitt förtroende i den lokala församlingen där han hade tjänat. Det var inte bristande kärlek, mina vänner, mot församlingen. Det var ett intensivt ansvar om församlingen och omsorg om församlingen, om den också fanns i ett annat land. Det verkar som om förföljda kristna tar det här med församlingens renhet allvarligare än vi gör. Kanske det är för lätt att vara kristen i Sverige. Det spelar ingen större roll hur jag lever. Ingen reagerar ju i alla fall. Men det innebär också, och detta är nog det allvarligaste, det innebär att vi har en bristande insikt om församlingens helighet och renhet. För församlingen är ju någonting som Gud har renat och som Gud har helgat och avskilt genom Jesu Kristi blod. Och den är ju lagd i vår omsorg för att den i praktiken också ska bevaras ren, så att den blir tjänlig för Guds syften. Och församlingstuktens syfte, den är alltid och endast att återupprätta människor som har fallit och att skapa en helig atmosfär i den lokala församlingen, så att vi får leva i en rättmätig vördnad inför den helige Guden och leva med en avsky för synden. I en sån församling, mina vänner, kommer den helige ande att trivas. Och i en sån församling kommer Guds kraft att bo på ett mäktigt sätt. Endast en ren församling kan bli en dynamisk församling, fylld av Guds ande och kraft. En av mina lärare skrev i en tidning, amerikansk tidskrift, som jag läste om just det här, att många går in i församlingen med en slags konsumentattityd. Det vill säga, man går in som en slags konsument för att bara tillgodogöra sig de produkter som erbjuds i församlingen. Och om man tycker om produkterna som erbjuds, så stannar man kvar. Men om man inte gillar det som erbjuds och presenterar, så lämnar man församlingen. Man vill kanske njuta av det som eventuellt församlingen erbjuder och det som finns det. Men man vill inte underordna sig församlingen och dess ledarskap. Man vill inte uppfatta sitt medlemskap i församlingen som ett ansvar under Gud. Och med den attityden så är det naturligtvis svårt att också ta emot tillrättavisning från någon i församlingen. Och det uppfattas då av sådana människor lika opassande att få ta emot tillrättavisning från någon i församlingen som att någon försäljare på ett varuhus skulle komma och tillrättavisa dem. Kunden har ju alltid rätt, som ni vet. Jag har gått in här för att få vad jag kan få. Och ingen får tala om för mig vad som skulle kunna vara fel i mitt liv. Och att som medlem i en kristen församling hävda att församlingen inte har något med mitt privatliv att göra, det är att förneka, och det är att inte ha förstått Nya testamentets syn på den lokala församlingen som en organisk enhet där alla lemmarna ömsesidigt är beroende av varandra. Det är lika ologiskt som att säga att kroppen skulle inte bry sig om en arm hade kommit ur led. Man inte längre är sin egen när man tillhör en församling. Man tillhör nu ett kollektiv. Och då kan man inte längre leva som man själv vill. Det är ansvarslöst emot den lokala församlingen som man tillhör. Man skulle nästan kunna säga så här, mina vänner, att jag som medlem i Saronförsamlingen är beroende av hur du har det med Herren. Jag och andra lemmar i församlingen är beroende av hur just din vandring med Gud är. På samma sätt så är du beroende av hur jag vandrar med Gud och hur andra lemmar i denna församlingskropp vandrar med Gud. Ingen lever längre för sig själv. Vare sig vi lever i seger eller nederlag, så påverkar det faktiskt hela församlingskroppen. Om vi lever i seger, så kommer det hela församlingen till godo. Om vi lever i nederlag, så kommer det hela församlingen till ondo. Ingen lever för sig själv, säger Paulus. Men jag erkänner villigt, mina vänner, att det råder en förklarlig förvirring och tveksamhet inför det som kallas församlingstukt, därför att vi allt för lite har undervisat om det här. Vilka synder ska åtgärdas? Ingen är ju fullkomlig. Och så kommer frågorna där, va? Hur ska det här egentligen gå till? Vi vet för lite om det, därför att vi har praktiserat det för lite, och vi har för lite erfarenhet av det, och den erfarenhet som har funnits i det förgångna har kanske varit allt för dålig. Förkunnelsen har kanske också varit allt för intellektuellt orienterad och teoretiskt orienterad. Eller kanske vi till och med måste säga undervisningen har varit för andlig här uppe. Och vi kanske har varit mera angelägna om att säga saker och få effekter till stånd i gudstjänsten, så att säga, men inte lika angelägna om att följa upp hur det kristna livet fungerar i vardagen. Det handlar ju inte bara om att lära sig en massa saker om vad som står i Bibeln. Det handlar ju framförallt om att lyda Bibelns sanningar. Och så kan det vara så att i vår iver att bygga en stor församling, en stor församling inom citationstecken, så kanske den even har överskyggat behovet och nödvändigheten av att bygga en ren församling. Men Gud är alltid mer intresserad av kvaliteten än kvantiteten. Därför känner jag mig alltid lite bävande och nästan illa till mods när människor frågar mig: hur många medlemmar har Saronförsamlingen? Ja, 1100 låter ju bra. Men, frågar jag mig, hur mår egentligen alla dessa? Hur är det med deras Guds relation? Vad säger egentligen siffran 1100? Älskar de alla Herren? Och vandrar de i lydnad på hans vägar? Och mitt hjärta börjar fyllas av oro. Med hur många skulle det kunna ha varit annorlunda idag, om de fått till rättavisning och vägledning på ett stadium och i ett skede när de ännu var mottagliga för det? Ibland verkar det vara för sent. Vems fel är det? Alltså, att bli lämnad utan tuktan, utan tillrättavisning, blir inte bara individen till lidande, utan hela församlingen. Och det där som första Korinthierbrevet 5 talar till oss så allvarligt. Paulus visar på församlingstuktens nödvändighet. Församlingen i Korint hade inte bara problem på det intellektuella, filosofiska området, som vi ju har betraktat i de tidigare kapitlen, utan också på det moraliska. Och de tycktes ha blivit så upptagna av sina diskussioner och sina grupperingar omkring sina älsklingslärare, att de helt glömt bort ansvaret att leva ett moraliskt rent liv. Och det finns alltid ett samband mellan avsteg ifrån läran och kvaliteten i livet. Det är därför profeten Hosea, när han anklagar och klagar folket över kärlekslöshet: man ljuger, man mördar, man stjäl, man begår äktenskapsbrott och så vidare. Varför? Jo, det är förbi med mitt folk, för det får ingen undervisning. Det får ingen kunskap om Herrens vägar. Och därför, säger profeten Hosea, måste man i första hand gå till rätta med prästen. För det var han som hade ansvar att ge den rätta undervisningen. Men där profetia saknas, där Guds ords undervisning saknas, där blir folket tygellöst. Församlingen i Korint var så upptagna med allt det här att de försummade kallelsen att leva ett heligt liv. De negligerade det moraliska livets ansvar, och ryktet började sprida sig om vad som för sig gick i församlingen i Korint. Man säger, börjar Paulus 5 kapitlet, det går rykten om att det förekommer otukt bland er. Det vill säga ganska allmänt kanske i församlingen, men i synnerhet ett sådant fall av otukt som till och med är främmande för hedningarna, nämligen att en man lever tillsammans med sin fars hustru. Kanske fadern var död, vi vet inte. Kanske hon var skild från den här mannens far. Men i alla fall så levde han i ett sexuellt umgänge med denna kvinna som varit gift eller var gift med hans far. Hon var inte hans mor. Den här formen av sexuellt umgänge var förbjudet både i Mose lag och i den romerska lagen. Incest var det ju frågan om. Kvinnan i fråga var tydligen inte med i församlingen, för Paulus går inte till rätta med henne. Han har ju sagt här i slutet att de utomstående är det inte min sak att döma. Men de som tillhör församlingen har jag ett ansvar inför Gud att gå till rätta med när sånt här inträffar. Hur många har vi förlorat därför att vi inte brydde oss om, eller därför att vi inte var modiga nog att höja ett varningens finger innan det var för sent? Men låt oss nu vara konstruktiva till slut. Hur ska vi skapa en gynnsam atmosfär för det här som vi kanske ändå måste kalla församlingstukt? Jag läste i den samma artikeln några fina principer som jag vill upprepa och bygga vidare på nu. Jo, för det första så tror jag det är viktigt att vi i en församling lär oss förstå vad synd är för någonting i Guds ögon. Att vi lär oss att på ett rätt sätt känna vämjelse för synden, samtidigt som vi älskar människan bakom handlingarna. Men vi måste få en allt klarare förståelse och insikt om syndens avskyvärda natur, samtidigt som vi älskar heligheten, älskar det heliga, älskar det rena, åtrår det rena. I 1 Petrus 1:15 så uppmanas vi att leva ett allt igenom heligt liv, liksom han som har kallat oss är helig. Ja, vi vet ju att ingen av oss är fullkomlig, men det ligger i det här en längtan, känner ni inte det? Oh, jag vill leva honom till behag. Vi älskar det som är rent, därför att vi har fått ett nytt liv implanterat i oss, ett rent inre liv. Människan behöver kunna se både den oändliga härligheten och skönheten i heligheten, samtidigt som hon ser den oändliga avskyvärdheten i synden. Det är en högst farlig situation när en församling börjar inta en lättsinnig attityd till synd. Det är inte frågan om här, mina vänner, att vara kritiska. Det är inte frågan om att vara dömande och fördömande. Absolut inte. Men det är frågan om att ha en inbyggd bävan och en inbyggd förskräckelse för det som ändå var det som kostade Guds son hans liv på korset. Vi borde såras, vi borde chockas, vi borde omskakas när vi ser synden, eftersom vi vet att det var just den som förde Kristus till Golgata kors. Och vi borde sörja djupt när vi ser den uppträda i församlingen, eftersom vi vet att Kristus dog för att befria oss ifrån syndens herravälde. Ingen kristen människa kan eller får ha en lättsinnig uppfattning om synd. Därför, när synd uppträder, måste den identifieras, åtgärdas, bekännas, klaras upp. Vi har endast ansvar att tillrättavisa dem som identifierat sig med församlingen. Vi har ingen rätt att gå utanför och tillrättavisa människor. Det är deras ansvar inför Gud, hur de lever sitt liv. Men vi har ansvar för varandra, inte bara att uppmuntra utan också att förmana. Paulus, han var chockad naturligtvis över att en sådan här företeelse fick förekomma i församlingen. Men han var ännu mer chockad, mina vänner, över korintiernas attityd. De levde som ingenting hade hänt. Ni är störska, säger han i vers 2. De tycktes med självbelåtenhet ha accepterat situationen och lät den bara pågå utan att göra någonting åt den. Och Paulus är inte bara angelägen om den syndande mannens liv. Han är ännu mer angelägen om församlingen och den andliga faran som församlingen nu utsatte sig för genom sin försumlighet att åtgärda det här problemet. Ni är störska, ni är uppblåsta, säger han, trots vad som försiggår ibland er. Ni lever i en självbelåtenhet, då ni egentligen borde sörja djupt och vara förtvivlade. Och ordet för sörja här, enligt grekiskan, är det verb som används när man sörjer någon som har dött. Så borde de alltså sörja, som vore det en människa som hade dött. En sån sorg, mina vänner, bör alltså församlingen känna över någon
som det har gått så snett för.
Inte vara där och döma,
utan i första hand känna sorg.
Men de var stolta över sin, kanske som de tyckte, stora tolerans och vidsynthet. Stolta över att det var så högt till tak i församlingen att sånt här också kunde få förekomma utan att man gjorde något större väsen av det.
Och jag läste om ett referat om debatten i Storkyrkan i Stockholm, där många religioner och religionsutövare hade samlats för att komma underfund med att man inte hade någon större skillnad emellan sig. Det tycktes vara målsättningen. Och där fanns en företrädare för ett svenskt samfund, en pastor, som nästan, tyckte jag då, med viss stolthet sa: ja, i vårt samfund är var och en fri att själv utforma och tolka sin tro. Och det låter ju väldigt tolerant och fritt det där. Men en sådan stolthet och en sådan tolerans, mina vänner, är ingenting annat än ett svek emot Nya Testamentets församlingssyn och ett svek emot vad Gud har ämnat med församlingen, att vi skulle vara sanningens grundfäste och stödjepelare. Sanna till uppenbarelsen, trogna Guds ord, grundade i uppenbarelsen, och veta vad som är sant och veta vad som är rätt, och inte blåsa omkring för varje vindkast i läran. Korintierna visste förstås att det här väl egentligen var fel som mannen höll på med, men de ville inte göra någonting åt det. Sen finns det sådana som är så andliga så de försvarar sig med att det är Guds vilja på det sätt de lever. Som jag hörde om en äldste som i en församling lämnade sin hustru och sina barn för att leva tillsammans med en frånskild kvinna. Och när pastorn konfronterade honom med det här problemet, så höll han alls inte med pastorn i frågan, utan sa: jag tror att det är Guds vilja att jag gör så här. Och så har man gjort sin egen upplevelse, känsla, till Guds vilja, även om det ligger i uppenbar strid med Guds ord. Hur gör man då?
Nu är det inte meningen att församlingen ska bestå av en massa poliser som springer omkring med förstoringsglas och letar efter alla möjliga synder hos medlemmarna i fråga. Nej, utgångspunkten är den här: var framförallt uthålliga i kärleken till varandra, ty kärleken överskyler en myckenhet av synd. Det är inte meningen att vi ska gå omkring och dra fram det som möjligen irriterar och är lite fel här och där. Nej, vi ska leva i en mycket generös och kärleksfull attityd. Det är inte fråga om att fokusera varje liten synd, men det är frågan om att reagera när ett klart syndigt beteende uppstår och pågår under en viss tid, som ligger i klar konflikt med sanningar i Guds ord. När en människa alltså börjar leva i uppenbar uppror emot det som församlingen vill stå för. Ja, det är ju intressant att i vers 10 så står det ju att det inte bara gällde otukt, vers 11, utan själviskhet också, avgudadyrkan, ovettigt tal. Så vi ska inte tro att det bara gällde en viss form av gravsynd, utan det är nog sånt som kan förekomma lite här och där. Men det finns ett tillvägagångssätt när en sån här giftig rot börjar uppstå i en församling. Man måste konfrontera personen i fråga, och det läste vi inledningen här. Och då är processen, tillvägagångssättet, ju givet av Jesus själv. Utgångspunkten är ju att man måste veta om att det är sant. Försök aldrig gå till rätta med en människa på grund av vad någon annan har sagt. Skaffa dig förstahands information om att det verkligen förhåller sig på det här sättet. Gå aldrig till någon på grund av rykten. Tro aldrig på rykten. Det har vi allt för lätt att göra. Skvaller och rykten är ingen grund att handla utifrån. Men om någon ertappas, om det är uppenbart, så ska först du gå till honom personligen. Tala med honom öga mot öga i en rum, ni två, och försöka få honom
att inse faran, försöka få honom att göra upp och komma tillbaka i ett fungerande kristenliv. Men om han ändå inte lyssnar då och fortsätter att framhärda i sitt syndiga beteende, ta då 2 eller 3 med dig och gå tillbaka till honom efter en tid. Och en gång till, ni 4 då kanske, tillsammans förhåll honom vad han håller på med och förklara att det är i strid med församlingens standard och uppfattning om vad Bibeln lär. Förhoppningsvis ska han då lyssna och omvända sig och komma tillbaka. Men om han ändå inte vill lyssna, står det, och ändra sin livsföring, så måste det bli en församlingssak. Och hela församlingen måste kanske få reda på det och agera offentligt eller som i ett församlingsmöte. Det här med konfrontation, mina vänner, det låter naturligtvis olustigt, men det var någonting som Jesus ofta använde sig av. Tänk bara på hur skarpt han gick till rätta med fariseerna och hur skarp han var i sina ordval. Men det var också det, kärlek bakom, för att han om möjligt skulle få dem att vakna. I Johannes 4, i samtalet med den samaritiska kvinnan, då hon begär att få det där levande vattnet, så säger Jesus: gå först och hämta din man. Och det är ju som att sätta fingret direkt på den ömma punkten, för hon säger: jag har ingen man. Det är sant, 5 män har du haft, den du nu har är inte han heller din. Och det var som en bomb slog ner i hennes liv. Han vet ju allt om mig. Men det var orsaken till att hon kunde vända om och vill jag börja leva ett nytt liv. Hon måste konfronteras med det som var fel i hennes liv. Och så hastade hon in i staden och sa: kom och se den man som har sagt mig allt som jag har gjort. Han måste väl ändå vara Messias. Hela tiden drivna av kärlek, inte för att moralisera. Hela tiden beredda att genast acceptera och omfamna den felande människan. Inte tveka en sekund. Hur många gånger ska vi förlåta Jesus? 70 gånger 7. Hur många gånger som helst. Så länge människan är villig att böja sig och ta emot. Så vi ska uppmuntra till att bekänna synden och göra upp med människor som man möjligen har felat sig emot. Och sen följa upp den personen och hjälpa personen att i fortsättningen lära sig att handskas med det här problemet eller den synden. Det räcker inte att komma med bara en varningens ord. Galaterbrevet 6:1 säger om det här sammanhanget: bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, det är uppenbart att hon eller han lever i konflikt med Guds vilja, då ska ni som är andliga människor — det krävs alltså människor av andlig mognad som handhar det här uppdraget — då ska ni visa honom till rätta. Hur ska de göra det? Jo, gör det med ödmjukhet, med vänlighet. Och det där visa till rätta, det verbet betyder egentligen ifrån den klassiska grekiskan, som det var en medicinsk term, Att vrida en arm i led igen som hade gått ur led. Ta ett fast grepp om armen, varsamt och försiktigt vrid den rätt igen så att den fungerar i kroppen. Det ska ni som är andligt mogna göra med dem som har fallit i uppenbar synd. Och sen tilläggs det: men gör det med ödmjukhet, för imorgon kan det vara din tur att vara i behov av barmhärtiga bröder. Det finns ingen plats för högmod här. Vi är bara människor allihop, och om vi idag står, så är det bara Guds nåd och ingenting annat. En förutsättning för församlingstukt är alltså att kärleken fungerar, det andliga föräldraskapet. Men den måste finnas där. Det står i Ordspråksboken ett bra ord: bättre är öppen till rättavisning än kärlek som hålles fördold. Vännens slag givas i trofasthet, men ovännens kyssar i överflöd. Ibland så behöver vi få slag också av våra vänner, om de är vänner vill säga. Vi behöver lära varandra, att förmana varandra, att våga säga sanningen i all kärlek. Det här är en helande tuktan. Paulus är ju förtvivlad att ingen har gjort någonting. Och nu hade det redan gått för långt. Han för sin del är redan klar om vad som måste göras. Han har agerat i Jesu Kristi namn i sin kroppsliga frånvaro. Men han tar ändå inte saken i egna händer. Han markerar att det här är församlingens ansvar. Min ande och er ande har kommit tillsammans. Det måste vara församlingen som agerar i ett sånt här fall. Synden hos denna man kränkte Jesu heliga namn. Och därför överlämnar man nu honom i Jesu namn åt Satans tuktan. Vad innebär det? Ja, det innebär att till och med Satan tvingas tjäna Guds syften. Satan skulle få slå honom till kroppen, verkar det som. Det innebär inte ett straff, men det innebär en tuktan. Satan är Guds redskap i sådana avseende. Till och med Paulus, för att han skulle hålla sig ödmjuk, vara kvar på jorden så att säga, trots sina höga uppenbarelser, får en Satans ängel som slår honom i köttet. En törntagg som gör ont, så att han kommer ihåg att han är människa. Det var inte till straff för någonting, men det var för att hålla honom ödmjuk. Och i det här fallet så var det för att den här mannen skulle kanske förhindras att med sin kropp utöva denna sexuella otukt och komma till besinning om att vad han hade hållit på med, det var ju fruktansvärt och det var fel. Baka till den levande församlingsgemenskapen och få full upprättelse. Vi har ett liknande fall, om det inte är just det fallet, kanske det är samma fall som omtalas i andra Korinthierbrevet 2:7, där det står om en man som hade blivit utsatt för församlingstukt och som hade ångrat sig och börjat sörja över vad han gjort. Och nu uppmanar Paulus korintierna att i kärlek ta honom tillbaka och förlåta honom allt. Hur markerar vi nu i en församling på praktiskt sätt ett avståndstagande från en människa som framhärdar i ett sånt här liv? Ja, som jag sa inledningsvis, jag tror inte vi har rättighet att utesluta en människa ur den lokala församlingen så länge hon är en troende människa och bekänner Kristus. Så tillhör hon ju Kristi universella församling. Och det är grunden för att hon också har rätt att tillhöra den lokala församlingen. Och om vi utesluter en människa, då stänger vi också dörren ganska burdust för en eventuell återupprättelse. Då är hon heller inte längre utsatt för församlingstukt. Då är hon ju helt enkelt avskuren från församlingen. Men hon måste ju fortfarande vara välkommen till gudstjänsterna. Hon måste ju mer än någon annan behöva Guds ords undervisning och utsättas för den heliga andes påverkan i gudstjänstgemenskapen och undervisningen. Jag tror att ett kraftfullt sätt att markera en sådan medlems allvarliga situation, det är att förklara för honom henne att de faktiskt inte längre är välkomna till Herrens bord, till nattvardsbordet, så länge de inte gjort upp med detta sitt syndiga beteende, så länge de lever i en ouppklarad synd. Eftersom just nattvarden är ett uttryck för gemenskap med Gud och gemenskap med Guds folk. Men en kristen som lever i synd lever ju inte i en gemenskap med Gud, och därmed heller inte gemenskap med hans församling. Så ni ser, det här tycker jag markerar allvaret för individen i fråga. Människan kanske ändå inte hade tänkt komma till nattvarden, men att man förklarar det här kanske får dem att vakna. Är det så allvarligt att jag inte kan delta eftersom jag lever i konflikt med Gud och i konflikt med Guds församling? För faran med en försummad församlingstukt till sist, säger Paulus, det är att hela församlingskroppen kan bli inflammerad. Hela degen genomsyras av ondskan. Och församlingen kan bli okänlig i den andliga striden, precis som Israel led nederlag för Akans skull i Josua 7. Vi har inte råd med att leva med ouppklarad synd. Inte om vi vill uppleva seger och framgång i vår församling. Det finns ingen fullkomlig församling, det är sant. Men det får inte bli en ursäkt för att vi inte tar itu med det som är uppenbart fel. Vi är ju kallade att vara världens ljus. Vi ska ju ändå sträva efter helgelse. Den helige andes kraft bor i den församling som strävar efter renhet. Och vi uppmanas att rensa bort den gamla surdegen och leva i förnyelse och leva i helgelse. Låt mig sluta med att säga att vi behöver alla hjälpas åt här. Förmana varandra, står det. Och vi bör även vara frimodiga, tror jag, att tala om det här med varandra i mindre sammanhang. Det står i Jakob 5: bekänn era synder för varandra och bed för varandra på det att ni må bli botade, helade.